Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej allihopa och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där jag tänkte att jag skulle bryta av den här översiktsserien lite grann med andra ämnen. Och det var ju väldigt länge sedan som jag slängde in någon enskild spännande historia eller händelse eller personporträtt eller någonting sånt där. Och jag tänkte slänga in ett par här de kommande avsnitten och gräva lite grann i kanske ett av mina favoritämnen, det amerikanska inbördeskriget, som ju kryllar utav fantastiska och spännande historier. Och idag tänkte jag att vi verkligen skulle gå in på någonting som ger lite spänning och prata om den stora lokomotivjakten som utspelar sig under inbördeskriget år 1862 då. Och det här är en fantastisk historia som har alla ingredienser för spänning med spioneri, täckmantel, antagonister och tågjakt och livet som insats mitt under ett brinnande inbördeskrig då. Jag tänkte att vi skulle följa då spionen eller agenten James Andrews och hans medhjälpare som från norr då under ett järvt uppdrag in i den djupa södern försöker då kapa tåg och med avsikten att förstöra järnvägslinjer under en räd då för att underlätta en militär offensiv då mot den viktiga staden Chattanooga då. Man kan väl säga på en gång att för att hänga med lite grann i den här spännande lokomotivjakten så ta gärna fram någon form av karta och zooma in på orterna Huntsville i Alabama, Chattanooga i Tennessee och Atlanta i Georgia, så ser ni liksom området som jag pratar om och det blir lite lättare att få en bild av händelserna. Innan vi går in på just Andrews och hans uppdrag då, så får vi sätta den här händelsen i sitt rätta sammanhang då. Och det här uppdraget har ju en väldigt tydlig koppling till den militära situationen i väst under våren 1862 då. Man brukar ju ofta kalla inbördeskriget, eller dela upp inbördeskriget i två stycken krigsskådeplatser, den i öst där man opererar mellan huvudstäderna och den stora krigsskådeplatsen i väst då. Och på den här krigsskådeplatsen i väst då, så har ju unionstrupperna, då, alltså nordstaterna, på våren 1862 inlett en offensiv i delstaten Tennessee. Och det finns en övergripande befälhavare här, Henry Halleck, och han har tre stycken större arméer. Den ena under John Pope gör en offensiv i den västra delen av delstaten längs Mississippifloden mot Memphis. Den centrala armén under Ulysses Grant då, som sen senare skulle visa sig bli unionens allra främsta general och även senare president. Då. Grant han har anfallit centralt i centrala Tennessee och intagit två viktiga fort, Fort Henry och Fort Donelson. Dessutom finns då en armé i trakten runt Nashville som leds av Don Carlos Buell som egentligen hade i uppdrag att befria östra Tennessee där det fanns många unionister som egentligen hade motsatt sig Tennessees utträde ur unionen. Då. De konfedererade alltså sydstaterna, de kraftsamlar mot Grants armé som befinner sig på en plats kallad Shiloh där det utspelar sig ett större slag den 6-7 april. Så man koncentrerar helt enkelt alla sina styrkor för att kunna slå ut Grants armé först då. Men inför det här slaget vid Shiloh så får Buell då, som befinner sig längre till österut, order om att förstärka Grant och det här gör bland annat då att Grant segrar vid Shiloh. Men det här gör ju också att de allra flesta unionstrupperna också då är koncentrerade till västra Tennessee då, och centrala Tennessee. Kvar då i Nashville har Buell emellertid lämnat en av sina divisioner då under en general som kallas för Ormsby Mitchell för att då operera söderut och mot östra Tennessee då. Och den här Mitchell, han var en väldigt företagsam general då, trots att han egentligen innan kriget var mer känd som astronom då. Och medan hans befäl Buell kanske snarare var känd för att vara ganska långsam och seg då. Han skulle också inom relativt kort tid få sparken av Abraham Lincoln. Så agerar den här Mitchell väldigt snabbt och handlingskraftigt då. Han förstår att staden Chattanooga är ett väldigt viktigt mål då. Därför att Chattanooga i södra Tennessee var en extremt viktig knutpunkt för både järnvägar och vattendrag i den här regionen då. Och en av de absolut viktigaste järnvägarna i hela södern gick genom Chattanooga och löpte från Memphis vid Mississippifloden i väster och ganska rakt österut till just Chattanooga. Där delade den sig och gick både då i nordöstlig riktning mot staden Knoxville i östra Tennessee men också söderut till den viktiga storstaden Atlanta i Georgia för att då från Atlanta fortsätta österut i sin tur då till Atlantkusten och Charleston i South Carolina då, som ligger vid Atlantkusten. Och det här är ju då en järnväg som sträcker sig i princip över hela södern och kunde den här järnvägen kapas mellan Chattanooga och Atlanta så skulle det vara ett väldigt svårt slag mot konfederationen och dess logistik då som den enda egentliga länken hela vägen mellan öst och väst då. Så den här Ormsby Mitchells plan det var ju att från Nashville göra en offensiv ner till järnvägen vid Huntsville i norra Alabama. Alltså rakt söderut och därefter följa järnvägen österut med målet att inta den här viktiga staden Chattanooga då. För att kunna inta staden Chattanooga då, så skulle det ju i så fall vara till en enorm hjälp för Mitchell om järnvägen söder om Chattanooga kapas. Det skulle ju då försvåra väldigt mycket för fienden att skicka förstärkningar från Atlanta söderifrån då för att stoppa honom. Tittar man på Chattanooga då, så skulle ju om staden föll i unionens händer så skulle den både öppna upp och befria östra Tennessee då. Och den här där var ju en delstat som hade varit den sista att lämna unionen. Den här bergiga regionen i öst, där fanns ju extremt många unionister. Så det här var ju ett extremt viktigt mål då för president Lincoln som var väldigt ivrig att återerövra det här området då. Så ungefär samtidigt som det här slaget vid Shiloh utspelar sig i början av april då i centrala Tennessee, så sätter Mitchell fart söderut. Och den 11 april 1862 så kunde han efter en ganska snabb offensiv söderut erövra staden Huntsville då, som låg då längs med den här järnvägslinjen mellan Memphis och Chattanooga då. Och det här gjorde ju att konfederationen hamnar i en väldigt svår situation då med sin militära tyngdpunkt längre västerut då. Och så då var ju den här viktiga staden Chattanooga väldigt sårbar då. De hade inte alls räknat med att någon unionsstyrka skulle hota den då. Minst av allt en enda liten ynklig division då från Buells i övrigt väldigt försiktiga armé då. Och det är ju då mot den här bakgrunden som James Andrews berömda räd utspelar sig som leder till det här lokomotivjakten då. Och tittar man, varför blir det då en lokomotivjakt och vad själva målet med Andrews räd var ju att förstöra järnvägen. Och då kan man fundera på lite varför det är då. Och det är ju så att järnvägar var ju en relativt ny företeelse i USA vid den här tiden. De kom ju till på 1830- och 40-talet och blev ju snabbt väldigt viktiga för logistiken i USA då. Det är ju en riktig järnvägsexplosion kan man säga då. Och redan 1861 när inbördeskriget bryter ut så var ju järnvägar själva naven i transportsystemet och speciellt i nordstaterna då. För tittar man på södern så fanns ju betydligt färre järnvägar än i norr då. Antalet lok och vagnar var ju oftast färre av sämre kvalitet och de järnvägarna som fanns i södern var ju då extra viktiga under kriget eftersom det var där striderna utspelade sig. Och den part som kan förstöra fiendens järnvägar då, genom räder då, med exempelvis kavalleri då, och samtidigt kunde skydda sina egna förbindelser och använda de järnvägar som man själv var beroende av för försörjning, skulle ju ha en väldigt stor chans att bli framgångsrik när man liksom opererar under olika kampanjer under kriget då. Och vid flera tillfällen under kriget så var det ju så här kapade järnvägar som fick arméer att helt enkelt avbryta offensiver då. Man kunde helt enkelt inte försörja offensiven, försörja armén om inte järnvägsvagnarna gick då. Så att när en armé drar sig tillbaka försöker man ju oftast förstöra järnvägsspår och broar så att inte fienden kan använda dem sen för sin egen försörjning då. Så broar och depåer och tågsätt och spår och så är ju väldigt viktiga måltavlor och konfederationen särskilt var ju väldigt duktiga på att göra just räder bakom unionslinjerna för att försöka förhindra att nordstaternas armé tog sig längre och längre söderut och erövrade södern. Det är ju då i den här militära situationen med strategiska järnvägar och den här offensiven av Ormsby Mitchell då mot Chattanooga som James Andrews kommer in då. Andrews var ju en väldigt karismatisk och intelligent man som ägnade sig åt en rad yrken innan kriget. Han var ursprungligen från Kentucky som ju är otroligt splittrad delstat under kriget då. Det är ju en slavstat men samtidigt så lämnade delstaten aldrig unionen utan förblev en del av unionen då, eller nordstaterna. Och i början av kriget så var delstaten så splittrad att man faktiskt till och med försökte vara neutral då, mellan de båda sidorna. Andrews själv verkar också ha varit en ganska splittrad man då. Eller så var han bara en klassisk legoknäkt som tjänstgjorde där det betalades bäst. Då. I början av kriget hade Andrews smugglat medicin från norr till södern då. Enligt honom själv senare då för att skapa trovärdighet så var det här för att han då helt enkelt ville bygga upp en slags falsk tillit i södern som skulle kunna gynna hans spionkarriär i norr då så att säga. 1862 verkar det som att han har blivit anlitad då av general Buell som en slags spion då. Och under inbördeskriget så var det här väldigt vanligt att generaler anlitar spioner för att komplettera annan underrättelseinformation då. Så man kan nästan säga att vissa generaler hade en slags personliga spioner. Det här är till exempel ett känt ögonblick under Gettysburg-kampanjen när general Lee nås av jätteviktig information om hur fienden börjar koncentrera sig som är då information som han får från en spion som då betalas av James Longstreet, en av Lees närmsta män då. Ja, det var ett sidospår. Men hur som helst så Andrews han presenterar helt enkelt en djärv plan då, och tanken gick ut på att tillsammans med ett 20-tal civilklädda soldater, några kunniga inom järnvägsbranschen, så att man kunde köra tåg då, ta sig söder till Marietta, norr om Atlanta. Idag är det Atlanta så stort så det Marietta är bara en förort till dagens Atlanta då, men då var det en liten egen ort norr om Atlanta. Och då tänker sig Andrew att där ska man kunna kapa ett tåg och köra norrut samtidigt som man då förstör järnvägs spår och broar, så att man saboterar den järnvägen mellan Chattanooga och Atlanta när man då tar sig successivt norrut tillbaks mot Chattanooga då. Och redan i mars samma år hade Andrews presenterat en liknande plan för Buell, och då hade han tagit sig söderut med 8 män för att möta upp en lokförare i Atlanta som var villig att förråda södern då. Men den planen hade gått i stöpet eftersom tågföraren hade helt enkelt beordrats till en annan linje. Tågförare var ju undantagna militärtjänst i södern eftersom de var så få och var en sån kritisk resurs. Så den här tågföraren dök aldrig upp, och därför frågade ju Andrews om någon av de andra männen kunde köra tåg, men alla inklusive honom själv saknade den kompetensen, så då fick man helt enkelt avbryta operationen då. Mitchell tycks ju ha gett Andrews då i uppdrag att göra ett nytt försök i april då, i anslutning till hans offensiv då i Huntsville, eller mot Huntsville. Om Andrews och hans konspiratörer kunde förstöra tillräckligt många broar, järnvägsspår och telegraflinjer på den här sträckan då från Chattanooga, och mellan Chattanooga och Atlanta, så skulle ju då Chattanooga isoleras från information och förstärkningar. Och kunde den isoleras tillräckligt länge då, så skulle det kunna underlätta för Mitchell att erövra Chattanooga då. Den här planen korrigeras något då. Den här gången skulle ju konspiratörerna vara över 20 män, och 3 av dem då, för att säkra upp, skulle ha kunskap om hur man kör ett tåg, så att man inte stod och föll med någon utomstående tågförare som i det misslyckade fallet innan då. Styrkan som tog sig söderut bestod förutom av Andrews själv då, av ytterligare en civil kollega, William Campbell, och även då 22 frivilliga soldater från Ohio från Mitchells division då, som helt enkelt fick byta sina uniformer mot civila kläder. Och att de var frivilliga var ju väldigt viktigt, eftersom ett sånt här uppdrag var ju att riskera livet, för samtidigt visste de ju att om de avslöjades eller tillfångatogs i södern, så skulle de ju arresteras som spioner och inte soldater när man då har privata kläder och ska sabotera på det här viset då. Och då har man ju inte samma rättigheter som man hade som en fiende soldat då. Så med största sannolikheten skulle utgången då vara att man döms till döden och avrättas, snarare än att man sätts i ett militärfängelse då. Den 7 april, samtidigt som slaget i Shiloh då rasar längre västerut, samlar ju då Andrews de 24 männen och gick igenom planen. Tanken var att man skulle färdas söderut i mindre grupper på 2-3 man för att inte väcka så stor misstänksamhet. Och på orten Marietta då, strax norr om Atlanta, skulle de göra en övernattning och sen återsamlas den 10 april. Därifrån skulle de kapa ett tåg och återvända norrut då, samtidigt som de skulle göra så stor skada de kunde längs med järnvägen norrut då. Om någon frågar om vad de hade för ärende på vägen söderut, så skulle männen säga att de var från Kentucky och var på väg att ta värvning i den konfedererade armén i Atlanta då. Det här är ju en halvbra täckmantel på ett sätt då, när de egentligen inte behövde åka riktigt så långt söderut för att ta värvning, men det fick ändå duga då så att säga. Om någon tvingades ta värvning tidigare fick man helt enkelt bara göra det och sen försöka desertera vid första bästa tillfället och återvända norrut då, även om det var riskabelt i sig då. För 2 av Andrews män blev faktiskt det här deras öde då. De stoppades på vägen söderut av konfedererade vaktposter, och när de här fick höra att männen var på väg för att ta värvning, så slussades de istället iväg direkt till ett militärläger längre norrut då. De behövde liksom inte åka så långt, tyckte de, för att ta värvning då. Ironiskt nog så var de senare med i konfedererade artillerienheter som sen försvarades av den Chattanooga och samma stad som de egentligen var ute efter att se falla då, eller hjälpa till att den skulle falla då för Mitchells trupper då. Så för deras del så blev ju det här ett lite udda öde då. Åtminstone en av dem lyckades senare desertera och återvända norrut då. Övriga 22 män lyckades ju då otroligt nog, i alla fall med bedriften, att ta sig hela vägen ner till Marietta utan att få sin täckmantel synad då. Så långt så fungerade planen ganska bra då. Bara 2 av 24 män tvingas avvika från planen då. var ju dock ett litet bekymmer på vägen söderut. Och för det första så hade det varit hellregn i flera dagar. Och det här gör ju också att man förstår att det kan ju bli lite svårt att försöka bränna broar. Det gjorde också att Andrews tvingades skjuta upp räden en dag då. Dessutom fick man också information av att Ormsby Mitchell redan hade avancerat till Huntsville då. Medan den tidigare befälet Buell var känd för att vara väldigt extremt försiktig och långsam, så hade ju Mitchell alltså gjort en extremt snabb offensiv då. Och det här var ju ett problem därför att därmed skulle det antagligen vara lite halvpanik i Chattanooga redan, och risken för att fler tåg än vanligt var på väg söderut mot Atlanta skulle ju då vara överhängande, alltså att man försöker fly från Chattanooga söderut till säkerheten i Atlanta då, vilket kan ställa till om man är på väg norrut på ett kapat tåg då. Också det här kommer ju gå i uppfyllelse som vi kommer att se då. Några av männen argumenterade för att överge operationen, men Andrew stod på sig då. Man kan ju kanske gissa att efter att ha fått planen misslyckad en gång tidigare så ville han denna gången att den här räden verkligen skulle bli av då, så att säga. När männen hade kommit till Marietta så tog de in på olika hotell och vandrarhem, och på tidigt på morgonen så skulle man ju då gå ombord på samma tåg norrut och sen kapade på vägen norrut. Och i det här läget på morgonen så lyckas man tappa ytterligare två konspiratörer då, som lyckades då med konststycket att försova sig och han ser tåget avgå innan de hann med det här tåget då. Det hade väl varit ingen större förlust såvida om att det inte var så att en av de här männen faktiskt var den absolut främsta lokföraren i Andrews gäng, så att här var de ju av med en av de tre männen som kunde köra tåg och dessutom den bästa av dem då. Men Andrews och de övriga köpte i alla fall biljetter då och bordade ett norrgående tåg. Ett tåg som har namnet The General. Tåg den här tiden gjorde ju väldigt många stopp på vägen. Dels eftersom de gick ganska långsamt och dels för att passagerarna skulle kunna gå av på olika orter och köpa mat och annat då, så att säga. Så under ett sånt här, ett av de här många stoppen då, som är 20 minuter långt stopp på orten Big Shanty då, idag Kennesaw om ni kollar på en karta, strax norr om Marietta, så skred Andrews och hans män till verket då. Så medan övriga passagerare och personal gick in på ett hotell nära stationen för att käka frukost så kapade Andrews män det obevakade tåget då. Så de kopplade bort alla passagerarvagnarna och en postvagn så att tåget bara bestod av själva ångloket då, The General, men också då förrådsvagnen med bränsle och vatten och sen ytterligare tre tomma godsvagnar. Andrew och två av de två kvarvarande tågkunniga eller lokförarna bemannade då loket, medan övriga män tog plats i godsvagnarna då. Och så startar man tåget och börjar sakta rulla norrut. Och starten var ju lite nervös då, för det visade sig också att det här Big Shanty var ju egentligen inte en optimal plats för den här typen av kupp då. Orten hade ganska nyligen innan blivit ett militärläger och det kryllade ju med konfedererade soldater då. Så den här planen var ju minst sagt järv. Järv var liksom bara förnamnet. Men tåget kunde tuffa förbi soldaterna som inte misstänkt att någonting var fel, och därmed så hade ett första viktigt steg i den här planen gått vägen då. Man hade tagit och kapat ett tåg så man kunde ta sig norrut för att försöka då förstöra spår och broar och sånt. En som däremot ganska snabbt förstod att något var fel var tågets normala konduktör William Fuller. Från sitt frukostbord då på hotellet så såg han helt plötsligt förskräckt hur tåget började rulla iväg då med bara några av vagnarna. Och för Andrews och hans män så var det ganska mycket otur att det var just Fuller som blir deras antagonist i det här äventyret. Och Fuller var en ganska ung man då, 25 år, och väldigt blint lojal mot sin nya statsbildning, konfederationen. Han hade först tagit värvning i krigets utbrott då, för att strida mot nordstaterna, men eftersom han hade jobbat inom järnvägen så var han därmed en nyckelresurs för logistiken som skulle försörja arméer, så att därför fick han lämna armén då och helt enkelt jobba vidare som konduktör. Fuller var inte bara ideologiskt övertygad, han var ju också storväxt och vältränad. Konduktörer vid den här tiden fick ju ibland längs farliga sträckor springa före tåget och flagga om något var fel, så att tåget hann bromsa, och ibland rörde det sig om ganska långa sträckor, så han hade antagligen en ganska god kondition som nu, som vi kommer att se, kommer otroligt väl till pass då, så att säga. Han förefaller, när man läser om det här, så att vara liksom mer eller mindre en maratonlöpare på det här viset då. När William Fuller förstod att några kapat tåget var det lite grann också som han då tog det som en personlig förelämpning då. Ingen skulle få ta hans tåg då. Så han tar upp jakten till fots då, tillsammans med tågets lokförare och en av förmän. Det man misstänker från första början är ju då att det är helt enkelt konfedererade desertörer som har lämnat militärlägret och försöker fly från armén då. Och i så fall skulle de ju inte kunna hantera tåget särskilt länge och behöva överge det inom kort, så att det är väl också en av orsakerna till att han bara springer efter, för han tror att det här kommer ju inte att hålla särskilt lång tid då. Och därmed är ju den här så kallade stora lokomotivjakten igång då, med Andrews och hans män ombord på tåget och den här Fuller som springer efter dem. Så under tiden då så fortsätter Andrews och hans män norrut ombord på The General då, och de försöker åka i så normal fart som möjligt enligt den tidtabellen som fanns, som de hade studerat, för att inte väcka för stor misstanke då. Tågen går ju som sagt, som jag nämnde innan, ganska sakta med den här tiden, alltså kanske runt 25 km i timmen, kanske som mest 30 km i timmen då. Och om någon kom frågade dem liksom längs vägen varför de kom körna med tåget på det här viset, så skulle de ju bara svara att de hade ett brådskande specialuppdrag med ammunition och vapen till General Beauregard, som hade tagit över den konfedererade armén efter slaget vid Shiloh då. Efter drygt ett par timmar så anländer de till en liten håla som kallades för Moon Station, och där höll ett arbetslag på att jobba med järnvägsspåren då. Och i det här arbetslaget tyckte att när ankomsten var lite underlig och misstänkt då, att det inte fanns några passagerarvagnar och att tåget och The General inte kördes av den normala personalen som man naturligtvis hade sett många gånger och kände igen då. De verkar ändå på något sätt ha köpt Andrews historia och släppte förbi The General då. En av Andrews män lyckas ju också övertala dem att förse dem med en slags kofot och så, vilket ju kunde vara utav väldigt god stor vikt liksom om man vill förstöra saker och spår och sånt där. Man hade ju inte kunnat tagit med sig så mycket verktyg, för då skulle ju i så fall väcka en viss misstanke om de hade blivit ertappade på vägen söderut. Så nu får de i alla fall lite verktyg för att kunna skriva det till verket då. När de åker norrut då så börjar de med sitt sabotage då. Först börjar de kapa telegraflinor, vilket man också kom på ganska snabbt att man kunde göra effektivast om man fäste kabeln i tåget och sen lät tåget dra ner linorna längs flera sträckor då, så att man kapar just kommunikationsvägarna då. De gör också stopp här och där för att plocka upp bränsle och vatten för att hålla The General igång då. Men också material som kan användas för att eventuellt bränna broar och sånt. Och även om det verkar vara en svår uppgift efter de senaste dagarnas hällregn då, så är man då villiga att göra ett försök. Fuller då, som under tiden hade sprungit ifrån sina två följeslagare då, anledde sen anförd till den här Moon Station en stund senare då. Och det här arbetslaget berättar då att männen på The General hade passerat en halvtimme tidigare. Så då förstår man ju såklart att tåget har går ganska sakta vid den här tiden, eftersom han inte har tappat så enormt på Andrews och hans kumpaner då. Samtidigt så kunde de ju då förse Fuller med en dressin, en pumpdressin då. Alltså ni vet, en sån här klassisk som platta med fyra hjul och en sån här pump med handtag i två ändar som gör att man kan pumpa sig fram då och åka på tågspåren. Så Fuller han pumpar sig först söderut då för att då hämta upp sina två följeslagare som inte hade sprungit lika fort som honom då, så att de kan ansluta sig. Och därefter så pumpar de så här tre männen sig norrut då i jakten på Andrews och The General. Eftersom Fuller kände till sträckan som han jobbat på då, så visste han att vid orten Cooper's Ironworks en bit norrut fanns ett ånglok vid namn Jonah då, som man kanske skulle kunna använda. De kunde också se att de här tågkaparna hade förstört telegraflinjer och då förstår Fuller och hans följeslagare att det här antagligen inte är några konfedererade soldater som deserterat, utan att det antagligen måste vara någon form av spioner eller sabotörer från norr som man faktiskt då jagar. När Andrew och hans män kom till orten Etowa så stod de inför ett ganska viktigt beslut då, för på en av avkrokarna från tågspåren här så fanns just det här Cooper Ironworks med det här loket Jonah då. I normala fall så hade ju Andrews bara kunnat förstört en bro då, som hade gjort det omöjligt för att föra ut det här Jonah från avkroken ut till järnvägslinjen då. Men eftersom det regnat så mycket så var det ju högst osäkert om man skulle kunna få träbroar att brinna då. Så därför väljer de att inte stanna och förstöra det här Jonah och riskera att man kanske hamnar i någon form av eldstrid med de som jobbar på den här depån då. Så att de väljer helt enkelt att åka förbi då. Men det här gör ju också att man inte förstörde Jonah, och då riskerar han ju då att det här loket kan användas för att jaga dem istället då. Så Andrews han vill inte väcka så stor uppmärksamhet utan väljer att bara passera där då. Och dittills så hade ju deras påhittade historia ändå fungerat då. De här isolerade stationsvärdena man passerade hade dittills trott på historien om militär utrustning och de fick ingen information från söderifrån då, eftersom telegrafen var förstört, om att de skulle stoppa loket då. Andrews ville ju också hålla tabellen för att också kunna ha lite koll på eventuella mötande tåg, och just det här med tabellen och mötande tåg var en fråga som blev aktuell när man nådde orten Kingston då. Andrews hade ju studerat tidtabellen och visste att man skulle behöva stanna där på ett sidospår för att släppa förbi ett södergående tåg då. Och när det här södergående tåget kom så visade det sig emellertid att det hade ett rött flagg, och ett rött flagg betydde att det fanns ytterligare ett södergående tåg bakom då. Så det gör att Andrews och hans man på The General tvingas vänta ytterligare då. Och när det andra tåget kommer så visar sig även det ha ett rött flagg då. Och det betyder att Andrews och de får vänta tills ytterligare ett tredje tåg hade passerat då. Och det slutar med att de får vänta i drygt en timme i Kingston, vilket var betydligt längre än vad de hade tänkt då. Och inget av de här två tågen som kom efter det första var ju enligt tabell då, utan det var just extra insatta från Chattanooga och var här. Det visar sig då att staden Chattanooga hade mycket riktigt drabbats av lite panik när Mitchells trupper hotade staden då, precis som vissa av Andrews män hade misstänkt att det skulle kunna vara ett litet problem då, så att säga. Så det här gjorde ju Andrews män försenade, och i väntan i Kingston var ju nervöst, och lokalborna började ställa lite misstänksamma frågor mot de här främlingarna ombord på tåg utan ordinarie personal, som hävdade att de då är på ett specialuppdrag då. Det gick så långt att Andrews signalerade till de här 16 männen som satt ihop kurrade i en godsvagn att vara redo att strida när som helst, men till slut så behövde de då utan kan äntligen starta norrut igen då. Men när de ska göra det så vägrar en operatör att bemanna växeln, och Andrews fick själv gå ut och växla spår, och det här ökade även på misstänksamheten då. Så de förstår att det är nog bara en tidsfråga innan deras täckmantel är på väg att avslöjas då. Så det här uppdraget som börjat så bra börjar nu så sakta bli lite problematiskt då. För under tiden hade ju också Fuller tagit upp jakten då på det här ånglåket Jonah, ett gammalt långsamt lok då. Men eftersom Andrews och de hade fått gjort ett ganska långt stopp så gjorde att han nästan hann ikapp det här försprånget. Så bara en kort stund efter att The General startat norrut så anlände även Fuller till den här orten Kingston då. Och de här tre mötande tågen var ju inte något problem för Fuller, utan det här var ju snarare en tillgång då. Han var ju bekant med övriga lokförare och konduktörer och kunde ganska snabbt förklara situationen då. Fuller och hans följeslagare kunde därför då överge Jonah och istället få ta ett snabbare tåg vid namn William R. Smith. Dessutom kunde man då få sällskap av lokala milistrupper. Fuller och hans män började då ta in på The General, men till slut hade Andrews lyckats med det planen gick ut på, att förstöra lite järnvägsspår. Dessvärre så kunde de ju inte förstöra någon bro då, eftersom de var alldeles för blöta då och de hade alldeles för lite bränsle då, men man lyckas förstöra lite spår. Och efter att ha stannat och förstört lite spår då norr om Kingston så fick ju Andrews och hans män då förskräckt höra visslan på ett efterföljande tåg då, och de förstår att någon, de visste ju inte att det var Fuller då, var på jakt efter dem sig. Så de får kasta sig ombord igen, fortsätta norrut då. Eftersom spåret var sönder så tvingas ju den här envisa Fuller då att överge det här tåget som han hade lyckats få tag på igen då, och fick återigen börja ta upp jakten till fots då. Mm. När Andrews och hans män kom fram till orten Daresville så mötte de ju ytterligare ett södergående tåg, ett ånglok då vid namn Texas, som var av en liknande modell som The General då. Andrews lyckas övertala personalen på Texas att deras uppdrag till General Bogart då, alltså det fejkade uppdraget, var brådskande och fick Texas att parkera på ett sidospår så att The General kunde passera då. Och Andrews hade återigen då fattat ett väldigt avgörande beslut och han kunde ju såklart försökt att förstöra även Texas då, men då hade han ju också riskerat strider och också definitivt avslöjat sitt uppdrag, så att han chansade att låta Texas passera då. Men på väg söderut så stoppas ju naturligtvis Texas av Fuller då, som kommer springande till fots och förklarar sitt uppdrag. Och det här gör att man då kopplar bort alla passagerare och fraktvagnar och tar över tåget för att ta upp jakten norrut då. De lyckades inte vända ångloket, så det här gör ju att resten av jakten så får man helt enkelt köra Texas baklänges, alltså backa. Det var ju kanske inte optimalt liksom, så att av säkerhetsskäl så tutar man hela tiden med jämna mellanrum på väg norrut då. Och från den här stunden var det ju då en sann lokomotivjakt då, The General mot Texas då, Andrews mot Fullers, och på vissa delar av sträckan så kunde de till och med se och höra varandra då. Ett rättvänt tåg jagat utav ett felvänt tåg helt enkelt. Andrews försökte ju stoppa Fuller genom att koppla bort godsvagnarna en och en i uppförsbackar och sen helt enkelt låta dem rulla tillbaka och försöka smasha dem in och skapa en olycka för motståndaren då. Som tur var för Fuller och hans lokförare så blev ju deras baklängesåkande lite av en tillgång nu, för att det här innebär att de lyckas bromsa in och så istället för att kollidera med vagnarna så kopplar de bara på vagnarna så att säga och fortsätter norrut då, förutom att bli lite smått sinkade när man kopplar på vagnarna, men man kan bara fortsätta och vid första bästa sidospår så kopplar man bara bort godsvagnarna igen och fortsätter utan dem då helt enkelt. Det är ju också lite oklart beroende på vilka källor man läser, men det förefaller också som att Andrews lyckas sätta eld på en vagn och skicka den bakåt efter The Texas då, men det verkar som inte det heller gjorde någon större skada då. Andrews män försökte också slänga ut ett antal sleepers, såna här träsyllar som spåren ligger över och fästs i så att säga. Men det är också väldigt svårt från ett rullande tåg att kasta ut de här så att de stannar kvar på spåren och blev ett hinder då. Så Fuller och hans följeslagare kunde ganska enkelt hoppa av och ta bort de som lyckades träffa spåren och låg i vägen då. På en ort på väg norrut så lyckas ju också Fuller ta ombord 11 stycken konfererade soldater som var betydligt bättre beväpnade då än Andrews egna män då. Så det här fortsätter när jakten norrut och då börjar den ju bli allt mer desperat då för männen ombord på The General. Bränslet och vattnet börjar ta slut trots att man har försökt att fylla på då så att säga. En av Andrews män beskrev allt det här senare då. Han sammanfattar den ganska jobbiga situationen man har till slut hamnat i då. Han säger så här: with no car left, no fuel, the last scrap having been thrown into the engine or up on the burning car, and with no obstruction to drop on the tracks, our situation was indeed desperate. A few minutes only remained until our steed of iron, which had so well served us, would be powerless. Och det här stämmer då till slut i trakten runt Ringgold i norra Georgia, där gränsen till Tennessee låg då, alltså bara 2 mil söder om Chattanooga som de var på väg till, så tog tyvärr bränslet då slut för The General. Då hade man färdats 14 mil på 7 timmar och då förstår man att man då pressat det här loket, för det är ett avstånd som man kanske normalt avverkade på 12 timmar då med ett antal stopp. Andrews och hans män tvingades ju då överge tåget och försöka fly till fots i mindre grupper, men att försöka fly jagade av konfedererade soldater i fiendeland var ganska lönlöst då. Det slutade helt enkelt med att samtliga kunde tas till fånga då. Även de här 2 männen som försovit sig och missade tåget i Marietta till fånga togs då, det var uppenbart att de här främlingarna var en del av räden när den väl uppdagades då. Ironiskt nog så fördes de till fängelse i Atlanta ombord på vagnar som drogs av just The General som de hade kapat, så det var ju lite ironiskt kanske. Andrew, som varit hjärnan bakom kuppen då, dömdes trots att han var civil i en militär domstol till döden då. Han lyckades faktiskt rymma ur fängelset men fångas in och hängdes i juni 1862. Ytterligare 7 av hans kumpaner dömdes till döden och hängdes. Deras gravar finns än idag på en kyrkogård i Chattanooga faktiskt. Resten av män hamnade i fängelse och äventyret för de här männen som hamnade i fängelse slutade inte heller där. Eftersom deras kollegor hade blivit avrättade så fanns ju en väldigt stor oro bland dem att också de skulle kunna riskera att gå det här ödet till möte, så var ju villiga på att chansa på en rymning då. I oktober så lyckas 10 av dem rymma från fängelset efter att ha tagit nycklarna från en vakt då. Och de valde att fly i mindre grupper 2 och 2 för att minska risken att alla tillfångatogs. Och det visade sig att 6 av de här 10 faktiskt lyckas nå nordstaterna och säkerheten då. 2 av de här männen, Alf Wilson och Mark Woody, gör också en helt osannolikt flykt. För mot all logik så flydde de helt enkelt söderut istället för norrut. Och kunde då nå golfkusten i Florida där de lyckas stjäla en liten båt. Och så ror de ut till unionsskepp som blockerade kusten. Så att det är ju också ett sätt att fly från ett fängelse i södern. Och de 6 som fortfarande satt kvar i fängelse och inte rymde hade turen att tillsammans med andra fångar senare vara en del i den fångstutväxling som gjordes regelbundet under krigets inledning då. Det är ju ett system som sen faller samman när unionen började mönstra afroamerikanska soldater, därför att konfederationen vägrade att se svarta som soldater utan satte ju dem i slaveri ifall de tillfångatogs. Och då valde ju också Lincoln att vägra utväxla fångar eftersom han krävde att alla oavsett svarta och vita skulle behandlas som soldater då. De av Andrews män som överlevde räden skulle senare få hedersmedaljer av den federala staten, och det här är också lite spännande kopplat till äventyret eftersom hedersmedaljer var någonting nytt som nordstaterna införde för att höja moralen i armén då. Tidigare hade aldrig det här systemet med hedersmedaljer funnits då. Så Andrews män är faktiskt de första att få såna här medaljer som de då fick av president Lincoln i mars 1863 på en ceremoni i Washington då. Och det låg en väldigt stor ära i att få en hedersmedalj. Det blir snabbt ett väldigt populärt program då. Väldigt många böcker till exempel, om man läser om inbördeskrigets olika slag, är ju väldigt noga med att kanske i fotnot och sånt där ange vilka soldater som får hedersmedalj efter att det hade införts 1862 då. Tanken var ju också att det skulle vara ett temporärt system, men som ni säkert vet så levde det kvar och gäller än idag då. Konfederationen införde ju aldrig något liknande system då, men Fuller och hans följeslagare fick ändå ett ordentligt tack från Georgias lagstiftande församling, och det kan de väl vara värda efter den insatsen de gjorde så att säga. Så man kan säga att på båda sidor så skapar den här stora lokomotivjakten hjältar då. För även om räden misslyckats så var folk i norr imponerade över Andrews och hans mäns modiga och järva räd då, där de tagit sig långt in på fiendeterritorium. Och många menar ju att de egentligen hade haft bara otur som inte lyckades med hela räden då och blivit fångatagna då. Och i södern blev ju såklart Fuller en stor hjälte då. Svårt att se lite grann hur han inte skulle kunna bli det då. Totalt sett så måste han ju ha sprungit typ flera maratonsträckor och pumpat sig fram en dressin och avverkat 3 lok innan han till slut lyckas stoppa och fångat in sabotörerna, vilket ju är en ganska otrolig insats då så att säga. Men om man knyter tillbaka till början av avsnittet då, hur kopplar det här an till den större bilden då med den här offensiven mot Chattanooga då utav unionstrupper ledda utav Ormsby Mitchell då? Jo, i slutändan så misslyckades ju räden att stoppa konfedererade enheter från att skynda norrut till Chattanooga med förstärkningar då. Och även om den här general Mitchell befann sig i regionen en period och hotade Chattanooga från väst, så lyckas han till slut inte varken erövra då Chattanooga eller befria östra Tennessee som Lincoln hade hoppats på, så till slut tvingas han egentligen dra sig tillbaka då. Med facit i hand så hade ju historien om inbördeskriget verkligen kunnat se annorlunda ut om Andrews räd lyckats bättre och Mitchell hade erövrat Chattanooga redan här våren 1862. För med facit i hand så skulle det dröja ända fram till november 1863 då, alltså 1,5 år senare, innan slutligen då General Grant lyckas koppla greppet om Chattanooga i ett spännande fältslag som varade över 3 dagar. Och därefter så kunde han ju i sin tur släppa iväg General William Sherman på en kampanj söderut och erövra Atlanta. Alltså egentligen en kampanj som gick längs med samma järnvägsspår som den här räden av Andrews hade gjort. Sherman försörjer ju sin armé på just den järnvägen på väg mot Atlanta då. Och det är ju efter att Sherman har erövrat Atlanta som han sen genomför sin berömda marsch från Atlanta ut till havet och erövrar Savannah på Georgias kust, där han verkligen kapar, eller inte ens är beroende av järnväg utan försörjer sig på landet då. Och det är ju faktiskt så att det är förlusten av Chattanooga och Atlanta här 1863-1864 då som är på något vis början på slutet för konfederationen. Det är ju egentligen då det verkligen blir problematiskt med logistik och försörjning på allvar, och där man visar sin överlägsenhet i unionsarméerna då. Som är facit i hand så hade ju Mitchell och Andrews varit någonting på spåret när de satte sin plan i verket då. Det som leder fram till den här spännande lokomotivjakten då. Faktiskt inte tanken, var ju fyndigt att de är något på spåren när man pratar tåg då. Minnena från den här stora lokomotivjakten lever ju också kvar än idag då. Man kan faktiskt titta på båda loken då, The General och Texas, som finns att beskåda på museum om man vill. Och den här stora lokomotivjakten var ju naturligtvis ett äventyr som verkligen var gjort för att bli film då. En tågjakt innan det ens liksom fanns rafflande biljakter. Det är ju som gjort för att göra film. Så redan 1926 under stumfilmseran så gjordes en film kallad The General då, med Buster Keaton i huvudrollen då. Det räknas idag som en av de absolut största filmerna i USAs historia faktiskt då. Buster Keaton är ju en fascinerande stumfilmsskådis som ju gör sina egna stunttricks så att på ett sätt som är helt banbrytande faktiskt. För nästan Jackie Chan och Tom Cruise och blekna när man vet vad han gör för någonting utan något som helst skyddsnät eller skyddslinor eller någonting så att säga. Så sök på det på nätet också om ni vill. Men hur som helst, Buster Keaton då i en film kallad The General som ju då varit väldigt stor. 1956 gjorde också Disney en film som kallas just för The Great Locomotive Chase. Och det finns en ort strax norr om Marietta och Atlanta då, som anordnar än idag en festival till minne av den här stora lokomotivjakten då. Så det var ju en rafflande och spännande händelse under inbördeskriget. Jag hoppas att ni har tyckt att det har varit ett spännande äventyr att lyssna på då. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle göra ytterligare ett sånt här spännande äventyr när vi ska prata om en annan historia från inbördeskriget som är minst lika spännande och rafflande. Men jag tänkte inte avslöja vad det är förrän vi kommer dit. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.